Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Höger vingen träffar vattnet först. Nosen trycks ner i vattnet och vi bromsas upp otroligt hårt. Alltså, det vill säga, du trycks fram mot instrumentbrädan hårt. Och flygplanet sjunker. Det är vatten upp till bröstkorgen. Vi får alltså ingen utrustning med alls. Vattnet stiger upp över huvudet på 10 sekunder. Och jag säger till Oliver, get out!
Jag heter Jenny Borg.
Och jag heter Linn Ek.
Och nu börjar Spöktimmens gästavsnitt. Spöktimmen är tillbaka med en helt ny säsong.
Yay!
Yay! Som vanligt så sänder vi på tisdagar våra vanliga avsnitt. Det är alltså du och jag, Linn, som berättar för varandra om sanna fall av true crime, olösta mysterier och det övernaturliga. Och på torsdagar så har vi då en gäst, en person som kommer till oss och delar med sig av något som den har varit med om. Och i det här avsnittet så ska vi upp i luften.
Exakt, vi får inte nog av expeditioner, så nej, vi har bjudit in vår gäst den här veckan, piloten Truls Hansen. I december 2008 så ska han tillsammans med vännen och kollegan Oliver Edwards Neal flyga hem ett flygplan till Sverige som Truls köpt i USA. Den här resan ska ta dem över Kanada och Grönland och vidare till Göteborg. Och till en början så går det ju hur bra som helst fram tills att båda motorerna plötsligt lägger av och snart är katastrofen ett faktum.
Precis, alltså jag fick så mycket rysningar av det här avsnittet. Och på tal om flygplan och innan vi drar igång så vill vi bara säga att imorgon fredag så släpper vi ett specialavsnitt. Det är då nämligen 10 år sedan flygplanet MH370 försvann spårlöst. Och vi ska då igen släppa delen av avsnitt 43, Olästa mysterier 4, där du, Lin, berättar om just flygplanet MH370. Och vi kommer förutom det även komma med en nyhet kring sökandet. Men det blir alltså imorgon. Nu ska vi lyssna på Truls Hansen. Ska vi dra igång?
Ja. Välkommen hit, Truls.
Tack.
Jättekul att du ska vara med och berätta om det här väldigt intressanta som du ju har varit med om, den här olyckan.
Ja.
Men jag tycker att vi börjar från början. Hur startade ditt intresse för flygning?
Ja, som många andra små pojkar går och tittar upp i himlen på flygmaskinerna som bullrar förbi. Där jag var barn var det mycket jaktflygplan som flög. Det var spännande. Den tiden jag gick i skolan, var man duktig i skolan och kunde sitta still, så kunde man bli advokat eller läkare. Eller hvis man inte kunde sitta still och inte var så duktig, så blev man handverkare eller bonde. Och jag var duktig med mina händer, så jag skulle vara handverkare. Så jag blev mekaniker. Från jag var grabb, där var det hela tiden något att pilla i allt form för mekanik. Cyklar, mopeder, motorcyklar. Landbruksmaskiner, allt möjligt maskiner. Men flygplan var ju inte så tillgängligt. Så det var spännande. Och något man inte hade rört vid. Så jag försökte mig på den och sökte in som lärling hos SAS i Köpenhamn. Och hade en sån tur att få en lärlingeplats, som det heter. Där man gick i skolan och frågade sin lärare om man kunde bli pilot. Nej, men där skulle man ju vara duktig på matte och man skulle vara duktig på det ena på det andra. Och man skulle in i flygvapnet eller så blev man inte pilot. Men när man kom in i luftfartsbranschen som tekniker så upptäckte man att det fanns andra möjligheter. Och det var mest en fråga om pengar faktiskt.
Minns du första gången, alltså känslan första gången du flög?
Min första flygtur överhuvudtaget, den hade jag vunnit genom att köpa konfirmandkläder i en klädaffär. Och där var jag tillsammans med min farmor ute och flyga en sån liten flygplan i en 10 minuters tid. Det var min första flygtur ever.
Och hur, glömmer jag inte. Hur var känslan?
Nej, det är lite läskig. Alltså, jag tycker jag mår lite illa faktiskt.
Du bara, jag har tittat upp i luften på de här planen och nu mår jag illa.
Nej, men det var ju lite... Ja, man är med piloten, med lite control freak. Sitter vid sidan om, nej, det är inget för mig.
Nej. Och hur var känslan första gången du satt bakom spakarna då?
Ja, alltså jag valde att gå på flygskola i USA och komma till USA från lilla Danmark. Det var som att komma till paradis. Det var flygplan, bilar, bensin, överallt. Det var wow. Så det var bara knock yourself out.
Men det är ju från USA som du flyger när den här olyckan sker, eller hur?
Ja, det är korrekt.
Mm. Kan du berätta om vad du gör i USA då?
Alltså jag hade köpt en flygmaskin där som jag skulle ha hem till Sverige. Och ja, jag och en kompis, vi håller på att flyga hem den.
Kan du beskriva det här planet? Hur ser det ut?
Ja, det är en liten tomotorig Cessna. Den är lite speciell i och med den har en motor fram och en bak. Alltså de flesta små tomotoriga flygplan har ju motorerna sittande på vingarna. Men det har den här inte. Den har en sittande fram och en bak. Och den är mer känd för att ha flugit det man kallar Faria Patrol i Vietnamkriget. Där använde man den till det. Sex kan få plats i den. Syftet med flygmaskinen var att jag hade ett litet flygverkstad på Säve flygplats i Göteborg. Och jag skulle ha ett serviceflygplan, precis som man har en servicebil. Och den här flygplan var väl anpassad till detta. I och med att jag kunde lasta en motor och en propeller och några verktyg. Och för att kunna få in en propeller, en trebladig propeller, så ska det vara ganska stor dörr. Och det ska vara ganska, vad ska man säga, högt till tak kan man kalla det, i ett litet flygplan för att få plats med propellern. Och det skulle gärna vara en flygmaskin som vi skulle flyga i all sorts väder med. Den ska liksom ha det vi kallar för all weather capability. Och då blev det den här. Den här individet jag har köpt var från 1967. Så det var ingen ungdom.
Nej.
Och det är så pass gammal så det är ny priser jag kunde hantera. Så därför fällde valet på den här. Och jag hade ju försökt att hitta sådana flygplan i Europa. Men inte hittat någonting som passade det jag ville ha. Så då var det är mycket större utval och mycket lättare att hitta flygplan i USA. För det är mycket större och mycket mer att välja på. Så det blev då, jag hittade in där.
Vilken rutt är det ni ska ta när vi ska flyga hem det här flygplanet?
Ja, vi flyger ju... man kan säga att man korsar från Kanada via Grönland, Island, Färöarna kanske och Norge, Sverige. Och flygmaskinen har standardtankar och därför är den ju begränsad räckvidd. Alltså den har, alltså är du snäll mot den så kan du klämma ut en 5-6 timmars flygning ut den.
Och hur många dagar var det sedan ni började flygningen från första början?
Alltså vi började på fredagen. Där lämnade vi Ohio. Och det här händer på söndagen.
Ja. Är det första gången du flyger det här planet då?
Ja, det här specifika flygplan.
Mm.
Ja, det kan man säga. Alltså där jag var att köpa den.
Mm.
För då provflög jag den. Tanken var att vi skulle provflyga flygplanen en del. För det är att vi hade fått gjort ganska mycket med det. Byggt i ny radioutrustning, byggt i ny autopilot, gjort olika åtgärder på motorer och propeller. Så vi skulle provflyga den ganska mycket innan vi drog iväg. Men vi hade inte fått tillstånd från amerikanska myndigheter att flyga med ett svenskt registrerat flygplan. Fordi jag registrerade om flygmaskinen när titeln stod där till svensk register. Och där vi drog över, där hade vi inte fått det här tillstånd. Så vi gick och väntade på det. Och där vi fick det, där hade vi inte tid att provflyga den. Vi var alltså tvungna att dra iväg på en gång. Så vi började vår hemresa utan att ha testflygat planet.
Och vad tänkte du om det?
Ja, alltså de första turer vi flög, de första går ju över land. Alltså vi ska från Ohio... via Massachusetts, jag hälsar på en kompis jag har där, och genom Kanada, och vi korsar inte Atlantahavet på en gång, alltså vi får tid att känna lite på henne. Dagens flygning, vi skulle flyga 2 legs om dagen och vi vill ju utnyttja dagsljuset så mycket som möjligt, så vi startar i Quebec City på morgonen klockan 9 ungefär.
Och vart ligger det någonstans?
Det ligger precis på gränsen mellan USA och Kanada. Så vi skulle flyga från Quebec City och till Labrador City, eller Wabush som det heter. Flygning på, ja vad var den, 3 timmar, kan man inte helt ihåg, men det ligger midt i Labrador. Och där landar vi vid 12. Och vi har ungefär en timmes uppehåll där, tankning, toalett, lite sånt, se över flygplanet. Ja. Och då ska vi därifrån och upp till Iqaluit eller Frobisher Bay som ligger på Nunavut. Och det är lite längre tur. Så det är alltså flygning nummer 2 den dagen. Vi är 3,5 timme in i flygningen där det händer. Och Hudsonstrædet, där var vi ska över, är bara 80 sjömil brett.
Okay.
Alltså vi ska över 80 sjömil med vatten, vilket inte är särskilt mycket egentligen. Så det är som en bred flod, kan man säga. Och det kändes bra. Alltså flygplanet, jag hade ingen dåliga känsla. Den lirade fint, som man säger.
Och hur är stämningen mellan dig och
Ja, men den är topp. Alltså den är riktigt fin mellan Oliver och jag. Vi är ett gott team.
Men vad pratar man om när man är så uppe i luften?
Är det en fin solnedgång så pratar vi om den. Vi pratar lite om väder och navigation. Och sen pratar vi om vanliga saker.
Ja, men familj
och... kvinnor, mekanik, politik, pengar, sånt.
Allt möjligt.
Allt möjligt.
Och vad händer sen när ni märker att det är någonting som är fel?
Ja, det första som händer det är att motorerna går ut av synkronisering. Det vill säga att de kör inte samma varvtal. Och det hör man på en gång. Och jag undrar ju, någonting måste störa motorn eller så gör den inte det. Och då undersöker jag lite, eller försöker jag klura ut varför är den går ut av synkronisering. Jag byter tank, jag riker blandningen, alltså ger den mer bränsle, insprutning mer bränsle in i motorn och de motorerna går tillbaka i synkronisering. Och jag tänker väl, det är gamla grejer. Vad hände? Kan det vara någon isbildning i bränslesystemet eller insuget på, eller vad kan det vara? Jag visste inte riktigt vad det var, men nu var allting normalt igen, så det var nog inget särskilt. Det är som din gamla Fiat, den kan också hosta lite ibland. Ja. Alltså, det är helt normalt.
Och hur låter det när de är ur synk?
Ja, alltså när de går och synkade så går de sådär. Och när de går ut i synk så är det sådär. Sen säger Oliver att oljetemperaturen sjunker på den främre motor. Och jag tänker, det är ju ett elektriskt instrument. Så jag tänker, det är ett elektriskt problem. Men ganska kort tid efter så säger han att nu sjunker oljetrycket också. Och oljetrycket är, det är inte elektriskt. Det är, vad ska man säga, ett mekaniskt instrument som inte ljuger. Och ja, det var ju inte bra. Så för jag spekulerar på om jag har ett indikeringsproblem. Alltså är det ett riktigt problem eller är det ett felvisning? Och, men jag tänker ändå, jag måste nog stänga av den här motorn.
Kan man köra på bara en motor?
Ja, det kan man. Okay. Det kan man. Man kan inte hålla så stor höjd, men man kan flyga på en motor. Och, men jag hinner inte annat än att tänka det, så stänger den av sig själv. Det vill säga, motorn faktiskt exploderar.
Oj.
Och ger en otrolig hög smäll. Och den skriker innan den smäller av. Alltså den låter precis som när ett tåg går in på perrongen. Den skriker metallisk och så smäller den av. Och så fyller den kabinen med rök. Fördi att vi har sådana här värmeapparat som sitter på motorn. Och när motorn exploderar så spryter det olja ut och där kommer olja in i det här värmeapparat. Därför kommer det rök in i kabinen så kabinen fylls med rök. Och det som är farligt det är ju hvis den fattar eld. Alltså motorn sitter precis framför dig och hvis den fattar allt, det är inget bra. Där är lite mer förstängt för bränslet då, ut till motorn och undvika brand. Och jag tänker, satt jävla perkele, nu kommer vi inte hem. Alltså nu ska vi ner landa och vi ska byta motor och det kommer att kosta en massa pengar och...
Och vart är ni då när det här händer?
Ja, vi är halvvägs över Hudsonstrædet på väg upp mot Frobisher Bay eller i Kalluit upp på Nunavut-halvön. Vi är faktiskt över öppet vatten, kan man säga. Det är ju inte farligt. Alltså, jag vet ju att den kan flyga på en motor. Det är därför man har två motorer i flygplaner. Så det, Vi sjunker ner i en lägre höjd och så fortsätter vi flygningen till där vi ska och så landar vi. Alltså, ja.
Hur högt upp är ni då?
Vi är i, där det händer är vi 11 000 fot. Alltså det är ju 3,5 kilometer.
Men vad händer efter att det forsar in rök?
Ja, då Oliver han drar fram brandsläckaren. Han har alltid en brandsläckare ombord i en kabin på en flygmaskin. Och han drar fram brandsläckaren och är klar med den. Jag stänger av för värmen. För spjället var värmen kommer in. Och så minskar röken ganska fort. Försvinner. Och genom mitt yrke som pilot så är det här en nödsituation. Så jag ropar mayday, mayday, mayday på nödkanalen. Alltså 121,5 MHz på radion. Det är så här, när man flyger på sådana ödsliga ställen och så lågt, så är man inte i kontakt med trafikledningen. Jag har alltså ingen radiokontakt med trafikledningen som har i vanlig fall. Men jag vet ju att all flygtrafik, alltså alla stora flyg som flyger över oss, de lyssnar på nödfrekvensen. Och KLM, de svarar mig direkt. De ligger alltså över mig någonstans. Och är på väg från Detroit till Amsterdam.
Och vad säger de?
De säger bara, de säger go ahead. Och jag berättar då att jag har fått motbortfall och jag sjunker ner i 7000 fot och fortsätter mot min destination. Och han hjälper mig lite på traven, den här KLM-pilot. Han säger att han är klar till att skriva ner min position. Och ja, självklart, så jag hittar min position. Och ge honom min position. Och då hoppar han av kommunikationen och pratar med trafikledningen. Och rapporterar då det här till trafikledningen. Och han kommer tillbaka till mig och så säger han att trafikledningen vet nu om mitt problem. Då gör den bakre motor, den första som går sönder, det är den framme. Och nu så gör den bakre likadan. Alltså den tappar oljetryck och den skär och smäller av och stannar.
Men hur länge klarar flyget att vara i luften?
Alltså en sån Cessna, den glidflyger väldigt, väldigt bra. Och den sjunker med 1000 fot i minuten. Så vi är ju 10 minuter om att komma ner. Det är ganska länge.
Mm. Och under den här tiden, vad pratar du och Oliver om?
Inte så mycket egentligen. Alltså tidsspannet mellan den första motorn lägger av till den nästa lägger av, det är liksom 2 minuter, 3 minuter. Så vi hinner liksom inte sitta och småprata.
Det går väldigt fort.
Ja, det går ganska fort.
Och vad tänker du då?
Ja, alltså det är ju shit. Alltså nu är du ju det vi kallar för dead stick. Alltså det vill säga att du glider och du det är forced landing som vi kallar det. Du kommer att landa där nere någonstans.
Och hur gör man då för att man inte ska krascha rakt ner?
Ja, flygplan kraschar inte bara för att motorn inte går. Alltså, det är ju som segelflygplan. Och man trimmar flygplan, det vill säga man hittar nosläge så flygplanet glider med en riktig fart. Och så, ja, det nästa man gör det är ju egentligen att försöka att bli klok på vad som hänt och var vi kan landa och så vidare.
Vad tänker du kring att det bara är vatten under er?
Jo, vi har ju en flotta med. Vi har nödutrustning med som ligger på stolen bakom Oliver. Så vi är lite förberedda på det här för vi ska över Atlanterhavet. Så vi har ju en flotta och vi har ju livvästar, vi har nödsraketer, vi har allt möjliga grejer med oss. Så det klarar vi. Vi klarar en nödlandning på vatten.
Så ni flyger nu utan motorer. Vad händer sen?
Vi glider fram och då Då ropar jag på radion igen. Och jag säger så här, jag säger, KLM 11, are you still there? Men det är de inte. De har kommit för långt bort. Och det är inte British Airways som tar över kommunikationen, för de har också hört det här. Så jag pratar med en British Airways-pilot och förklarar honom att den andra motor också har stannat, we're now dead stick. Och han säger standby. Och så kommer han tillbaka till mig och så säger han att trafikledningen och Search and Rescue är nu informerad om detta. Och han avslutar sin radiokommunikation med att säga att jag ska prova att få fatt i trafikledningen. Och så det gör jag. Jag lämnar kanalen, jag försöker få fatt i trafikledningen. Jag har sen lärt att trafikledningen hörde vad jag sa. Men jag hörde inte vad de sa. Så vi fick aldrig någon kommunikation. Så jag hoppar tillbaka igen till British Airways och han avslutar med att säga, han frågar mig, what do you need? Alltså, och så tänker man, det är en ganska speciell fråga att få, vad behöver jag? Och jag säger till honom, just send the guys out and get us. Och han hoppar då av kommunikationen. Då glider vi ner genom mörket och vi klargör vår nödutrustning, det vill säga att när man flyger, vad ska man säga, högt, så behöver man inte ha överlevnadsdräkten. Den behöver man inte ha helt på, för den är ganska klumpig här på. Så den har man sitter ner på över bröstet eller sådär. Den ska man ha på. Och in i sådan ett litet flygplan, där är det lite jobbigt. Men man ska ha den på, och man ska ha en sådan vattentätt blixtlåst, blixtar upp. Och man ska ha sin livväst på, man ska ha neoprenmyssa, neoprenhandskar, alltså dykerhandskar, dykermyssa. Allt det här grej, det ska man ha på sig. Och det hjälper vi varandra med under tiden vi också ska styra flygplanet. Och det går några minuter med att få det på. Och då är vi i princip, Oliver han tar fram flottan, nödradio, nödraketer och sitter med i knät. Alltså det ligger i hans knä. Så då är vi i princippet klar till nödlandningen. Men då är vi kanske i 5000 fot. Vi har kanske 5 minuter kvar till vi landar. Och då har vi lite tid till att kanske göra någonting. Och som yrkespilot, där är man van vid att skulle göra saker. Alltså, så jag tänker, nej, jag försöker återstarta motorerna. Man vet aldrig. Kanske. Så jag försöker en återstart av motorerna. Men jag vet ju att det egentligen är lite dumt, men man ska prova. Och det enda som händer, det är egentligen att jag tömmer mitt batteri. Och det gör ju att belysningen, instrumentbelysningen blir otroligt svag. Och jag har svårt för att se fartmätaren, för jag måste kunna se fartmätaren. Så jag måste luta mig fram lite för att kunna se fartmätaren, så jag flyger en riktig fart med flygplanet. Så det egentligen var det där jag gjorde, det var egentligen lite dumt, men så fick man prova det. Och där vi kommit ner i 3000 fot. Och där bör vi prata om var vi ska landa. Och det vi kan se, det är ju mörker, det är alltså havsytan. Och så kan vi se isen, för det ligger is inne mot kustlinjen. Och Oliver han säger till mig, head for the ice. Och jag svänger kanske 30 grader till höger och glider rakt mot iskanten. Och vi kommer längre ner och vi har en kort samtal om vi ska flyga in över isen och försöka sätta flygplanen inne på isen, eller vi ska landa i vattnet. Och vi kommer överens om att isflakene, de är för små. Vi törs inte det, för kommer vi först in över isen så kommer vi inte ut igen. Så vi väljer att landa bredvid isen. Och iskanten ger dig lite en mental landningsbana. Så du har någonting, nogle referenser til at holde vingerne rakt, og til at holde flygplanen i ret läge, fordi det er mørkt, og gyroer, og så det går ikke, fordi det er drevet af luftpumper, som sitter på motorerne, og så videre, og så videre. Så vi bestemmer os for at lande i vattnet. Og jeg gør en venstre sving med kanskje næsten 90 grader sving, så jeg har iskanten på højre side. Og så glider vi langs med iskanten, og da vi kommer ned i 1000 fot, vi er altså 1 minut til landing, så beder jeg om Oliver om at åbne døren. Og jeg hører suset også. Og det som jag har som horisontal referens, det är alltså isen som är vit, som jag kan liksom se, va. Så jag känner själv att jag har vingarna hyfsat rakt, alltså, och jag, när jag kommer ner så tänker jag, nu är jag väldigt nära havsytan. Så väljer jag klaff, alltså flaps. Jag väljer fullt för att bromsa in flygplanet. Och jag hör i min hörlura att flapsmotorn, den är elektrisk. Den kör ganska långsamt. Den går normalt sån här. Den går sån här. Den går långsamt för det är ingen ström kvar. Men jag vet att nu får jag ut lite flaps. Och det är bättre när jag ska landa. Jag lutar mig fram, tittar på fartmätaren och ser att nu har jag bra fart. Jag flyger inte för långsamt, jag flyger inte för fort. För du får inte tappa flygplanet. För tappar du flygplanet blir det mycket värre. Du måste glida på. Och jag är nöjd med farten. Och jag tänker, nu glider vi på. Men det gör man inte. Men jag träffar, höger vingen träffar vattnet först. Och flygplanet kornar runt till höger. Och nosen trycks ner i vattnet. Och vi bromsas upp otroligt hårt. Alltså det vill säga, du trycks fram mot instrumentbrädan hårt. Och Oliver, han trycks mot mig, fordi vi kornar runt till höger. Og det går väldigt, väldigt fort, og der er du egentligen bare med. Du kan inte göra någonting. Og da vi stannar upp og flygplanet står still, der har vi vattnet op til, der har vi vattnet op til brystkorgen. Og jeg säger til Oliver, get out! Og vattnet stiger upp över huvudet på 10 sekunder. Og så sitter vi under vattnet, og Oliver, han jobbar med att få upp dörren, för vi hade ju tänkt att vi skulle ut den vägen såklart. Men han får inte upp dörren och jag säger, nu måste jag ut. Så rutorna, vänster sidoruta var jag sitter och framrutorna, de är trasiga på grund av isklumpar som har slått sönder dem där vi, under nedslaget. Och jag tar mig ut genom vänster sidoruta och kommer ut under vänster vinge. Och jag drar i min livväst utlösare. Och jag kommer upp till ytan. Vi är ju bara en meter nere ungefär. Så jag är på ytan blixtsnabbt. Jag kommer då upp på vänster sida av flygplan. Och vänster vinge av flygplan, det vilar. Vingspatsen vilar upp på ett isflak. Så jag kan ta tag i vingframkanten med de här dykerhandskar. Den får tag i vingframkanten och simmar hen till isflaket. Och lyfter mig upp på isflaket vid hjälp av vingen och isen. Och så ligger jag på magen inne på isflaket. Vänder mig om, tittar om, var är Oliver? Han är inte kommit upp än. Och jag tänker, han kan inte komma ut. Så jag måste ut och hämta honom. Så jag går upp på vingen och går på händer och knä. En bit ut på vingen så kommer han upp. Så kommer han upp på höger sida. Flupp, kommer han upp över vattnet där. Och då kliver han upp på höger vinge och går på händer och knä in och in på isflaget. Och så ligger vi bredvid varandra inne på isflaget på magen. För vi vet ju inte om det här isflaget det kan bära oss. Kan vi resa? Kan vi stå? Vi har ingen aning. Men vi vet att jag frågar honom om han är oskadd. Om han har brutit något eller något. Nej, det har han inte. Om han blöder, det tror han inte. Så vi gör lite status på där hur, om det hänt något med oss. Det är det inte. Det enda jag har gjort det är att jag har hållit min vänster hand upp på instrumentbrädan under nedslaget och min höger tumme, eller min vänster tumme, den blir liksom vriden bakut sådär. Men det var det enda.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Fick ni med någonting från planet?
Nej. Alltså det var det vi gjorde fel. Vi skulle ha haft all möjlig grejer in i överlevnadsdräkten. Vi skulle inte ha haft dem liggande i knät. Där var vi nog amatörer. För när du hamnar under vatten, det enda du får med dig, det är det du har på dig. Så det var ju dumt. Så all utrustning, det fanns ute i flygplanet. Så jag tänkte, nej men nu, jag går ut och hämtar det. Dyker ner och hämtar det. För det är viktigt. Och jag kliver upp på vingen och på väg ut. Men tankarna i flygmaskinen och vingarna fylls ju med vatten. Och då tippar flygplanet och stjärten kommer upp i luften. Och flygplanet sjunker. Alltså jag backar in på isen igen ju. Och så sjunker flygplanet. Och vi får alltså ingen utrustning med alls.
Vad tänker ni då?
Ja, det var ju inte bra. Men vi reser på oss. Vi känner på isen. Hur är den? Kan den bära oss? Hur stort är det i isflak? Och hur... isflaket svajar liksom. Det gungar. Och vi vet, bryts det isär? Eller, vi vet inte riktigt. Vi har ingen erfarenhet med det. Men ja, det går att stå på det i alla fall. Och jag vill säga, det är kanske 3x5 meter stort eller sådär, det här isflak. Och, jo, det var en sak jag glömde. Att vi startade våra nödsändare. Den startade vi manuellt upp i luften. Så från 3000 fot ner, där gick vår nödsändare. Och vi har startat nödsändaren, vi har gett position, vi har snackat med... De vet, alltså, det är bara frågan om tid, så kommer de hämta oss. Alltså, det är grönt. Så vi ska bara klara oss här till vi blir räddade.
Och vad är klockan när ni...
Klockan är 4:30 på eftermiddagen.
Är det mörkt då?
Ja, det är den 8 december så det är mörkt. Ja. Det är som Sverige.
Och hur kallt är det?
Ja, det vet jag inte riktigt. Men ska jag säga, det är minus 20-30 stycken. Och det blåser ju lite.
Och
det är riktigt kallt.
Och era kläder är blöta?
Eller? Nej, det är de nämligen inte. För vi har ju överlevnadsdräkt på. Det är en torr dräkt. Så vi är torra.
Okej. Okay. Gud vad bra.
Utan den, där är det bye-bye alltså.
Ja, verkligen. Men hur varm är den dräkten?
Den är inte varm för den är som en regnjacka, den är tunn.
Ja.
Det är ingen isolering i den. Du kan få med isolering, men den vi hade var inte det. Det var bara tårdräkter. Så vi, alltså du bör kämpa mot kylan på en gång, för det är helt naturligt. Det är som när du var barn och hade snöbollskrig och frös på fingrarna och fötterna och var man alltid frös. Men man kämpar med den, om man inte orkar mer så går man in till mamma. Men vi kämpar mot kylan och det är ju bara rörelse. Håll sig igång.
Och hur rör ni er?
Ja, vi stepdanser. Kuskslag heter det väl? Heter det också det på svenska? Jag vet inte. Men man slår sig så här.
Ja, just det. Att man slår på
kroppen. Ja, precis. Och, som att man kramar sig själv.
Ja, man kramar sig själv. Men vi knähöjningar... och sen så masserar vi varann. Och det gjorde vi rätt mycket genom natten. Alltså det vill säga vi tyrde oss om till att stå med ryggen mot vinden. Och så med den annan framför sig. Och så masserade man den annan. Tyrde vi om med det. för att hålla värmen.
Men för blodcirkulationen.
Ja, ja, precis, ja, precis, precis.
Och hur är isflaket då när ni rör på er?
Ja, men det svajar lite. Och en annan sak, det var ju att våra lampor på livvästarna, de funkade inte. Och det visste vi ju var rätt kritiskt, för vi står i total mörke. Så vi jobbade med att försöka få lampan till att funka. Det vill säga att man tänker sig att vi försökte att gå ut till iskanten och doppa batteriet ner i vattnet.
Men varför så, då?
Jo, för det är ju vattenaktiverat batteri, liksom dem som är ombord på Cessna. När ni flyger med den, ska bara i vatten så aktiveras lampan.
Mm.
Och vi försöker, för den var inte igång, och den skulle ju vara igång. Men när man kommer ut till kanten i isen så böjer den sig ner, det känns läskigt.
Okay.
Fordi man vil ligesom ikke trille ud i vattnet, liksom. Det er ikke bra. Det er ikke sikkert, at man kommer på isflaget igen. Så det går ikke. For vi kan ikke ligge i vattnet. Det klarer ikke.
Er det halt?
Ja, det er lidt snø. Det er lidt, hvad skal man sige, 2 centimeter snø på, eller 3 centimeter snø på isen. Så det er ikke sådan, at super halt. Det er det ikke. Men sen så gør jeg det, jeg tænker, kanskje det er noget fejl på batteriet på Oliver, så noget fejl på lampen på min, så jeg biter i særledningerne og tvinder dem ihop og forsøger at byte rundt på grejerne for at få nogle af lamperne til at funke, men jeg lykkes ikke med det. Jeg kisser på batterierne, jeg gør sådan en sak for at få det i gang, for ikke det i gang. Jeg ved, at det er kritisk, jeg ved, at det er superkritisk, at vi ikke kan signalere. Det er det virkelig.
Men så kylan är ju en fara. Finns det några andra faror på det här isflaket?
Jo, det är ju isbjörnar.
Just det.
Alltså många som flyger runt i Kanada och i de där östliga områdena, de har vapen med. Alltså det är för att kunna överleva i en sån situation.
Wow.
Nej, det hade vi ju inte alls tänkt på. Vi är inte vana vid såna grejer. Vi är bara såna, ja. Stadsmänniskor från Göteborg.
Ja, men det tänker man ju inte på. Liksom.
Ja, men inte.
Och så här, vapen för att döda en isbjörn om jag skulle krascha liksom, ja, där.
Nej,
mitt
men nej, vi hade ingen vapen. Det enda vi hade en sån såg man kan fälla ihop, du vet. Så den hade vi.
Men fick ni med den på isflaket?
Nej, alltså den låg ju också. Vi fick ju inte med ut någonting.
Nej. Men ser ni några djur alls?
Nej, jo. En dem som har valross i den.
Ja.
Ligger på ett isflak. Men du tänker inte så mycket över det. För det är kylan är så mäktig.
Hur mycket kan ni se när ni är på isen?
Ja, det är ju ganska stjärnklart. Det är ganska fint väder. Alltså, och klart väder. Du kan, det är mörkt, men du kan se långt. Och ja, det går, ska jag gissa på 2-3 timmar kanske. Så kommer det först flygplan. Och det flyger lågt. Och det flyger med strålkastarna på, landningsstrålkastarna på, ute i horisonten. Alltså en bit bort från oss. Men det flyger fram och tillbaka. Och jag hör det är en turboprop. Alltså nu är vi igen där, det är mer flygplansnörd. Det är en single engine turboprop. Ja, det letar, och den letar nog efter oss. För så flyger man inte sådär. Så nu är det på gång. Alltså nu är de snart här. Ja, man hoppas ju bara på att den kommer närmare. Men den kom inte riktigt närmare. Alltså så försvann den igen. Så gick det en stund, så kom det nästa flygplan. Det var en tomotor, turboprop. Och den letade också efter oss. Och den flyger ungefär samma mönster. Och den kommer inte riktigt nära heller. Och man tänker liksom, vad är det här för någonting? Alltså, varför kan de inte hitta oss? Jag hade ju nödsändaren igång och allt det där. Varför är de så långt borta? Men man kan inte riktigt få något svar på det. Sen så kommer helikoptern. Där är det några stora flygplan också som flyger där uppe. Men jag kan inte riktigt bedöma vad de gör där riktigt. Det har jag så sen lärt att det var några Hercules-flygplan som letade efter oss och sådana saker. Men så kommer helikoptern. Och den flyger samma ställe som de 2 andra flygplan fram och tillbaka med strålkastar på. Men så börjar den komma närmare i zigzagmönster mot oss. Han kommer närmare och närmare. Och vi tänker, nu är de här. Nu kommer de. Så vi tar av livvästarna. Och så håller vi dem upp i luften. Och så skriker vi. För det är det enda vi kan göra för att signalera.
Är det fortfarande mörkt då?
Det är fortfarande kolsvart.
Ja.
Och så håller vi dem upp här. Och så bara skriker vi. Och helikoptern kommer närmare och närmare. Och vi tänker, yes, yes, nu är de här. Så kan jag se piloten in i helikoptern. Alltså lys i helikoptern. Han är 50 meter bort, 100 meter bort, jag vet inte, 50 meter bort. Jag kan se piloten, men de kan se oss. Så den bara, woff, 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 och så försvinner de. Och så börjar de att zigzagga bort från oss igen. Så de hittar oss inte.
Men är det att ert isflak har drivit iväg då?
Nej, det är vi står i total mörke.
Ja.
De har ingen night vision. Alltså de har ingen infrared vision system. De har ingen fosforgranat så de kan lysa upp området. De tittar efter oss visuellt. De letar efter oss visuellt. Men i och med att vi står i fullständig mörke, de ser oss inte. Alltså du kan komma så nära utan att se oss.
Men när den här helikoptern har försvunnit iväg igen, vad hör du då runt er?
Ja, men du hör helikopterljudet.
Ja.
Och på något tidspunkt så försvinner helikoptern och jag tänker, damn, alltså de kan inte se oss, de kan inte hitta oss. Och, men man tänker, nå men, der går en liten stund så är vi här igen, så kommer det några andra att leta efter oss. Men då blir det tyst. Och så blir det molnigt, börjar snöa lite och sådär. Och då blir det helt knäpptyst. Alltså där kommer ingen mer.
Vet er familj då att ni har kraschat?
Ja, det gör de. Det var ju så här att min fru var hemma. Hon var dålig och min äldsta dotter hon var också hemma och var inte riktigt frisk. Och på morgonen klockan 9 där ringer 2 poliser på dörren hemma hos mig. Och min dotter på 10 hon öppnar för poliserna och min fru kommer ner och ser de 2 poliser stå med ett stycke papper i handen. Och hon fattar ju då att något är på tok. Och ja, de berättar ju då att... vad som har hänt, alltså vi har crashat och de har sökt efter oss och de har inte kunnat hitta oss. Eftersökningen har inte lyckats. Och ja, då tror hon ju att vi är borta. Och hon bryter ihop lite grann. Och min äldste dotter, hon tröstar henne. Hon säger, lugn mamma, lugn mamma, pappan kommer hem. Fordi det har pappa lovat. Och så, ja. Och då säger jag till Oliver, ja, vi måste klara till dagsljus. Vi måste stå igenom natten till dagsljus, och det vet Oliver också. Vi säger inte så mycket till varandra. Inte mycket. Och då blir det en lång period med massage, mikrosömn. Jag försöker att hitta lä från vinden. Vinden är jobbig. Så det var som när man var barn. Man bygger våll. Man bygger en liten barriär mot vinden. Så jag skrapar ihop snö. Och jag fick väl en barriär på 5 centimeter.
Oh.
Det blev inte riktigt någonting.
Nej.
Men man försöker, vinden var jobbig. Men vi turar oss om och står med ryggen mot vinden och man ser varandra och vi mikrosover. Det går inte riktigt att lägga sig ner. Det går inte riktigt att sitta. Du fryser mer när du sitter. Det bästa är att stå och röra på sig. Och det gör vi. Och vi har ingen klocka. Vi har ingen dator, vi har ingen telefon. Vi har ingen klocka överhuvudtaget. Så vi vet inte riktigt hur länge vi har varit där. Tiden blir konstig.
Går det att beskriva med ord hur kylan upplevs när man står på isflaket?
Alltså, man upplever den som powerful. Alltså, jag vet inte hur jag ska säga svensk ord för det. Alltså, den är kraftig.
Yeah.
Alltså, det är som värme fast kyl. Alltså, den har en väldig påverkan på dig. Alltså, överallt. Den är mäktig. Och du kan inte bli av med den. Den är forceful. Powerful.
Går det så långt att ni förlorar känslan?
Jo, alltså det gör vi i fötterna. Går ganska fort. Men det är ju i sig, alltså du känner inte, det gör inte ont. Det gör ont när de fryser in. Du vet hur det är. Det gör ont när de kyler ner fingrarna och när du kommer in till mamma och de ska, då gör det ont igen.
Mm.
Men nej, det gör inte ont. Och det är ju klart man tänker liksom att okej, vad händer om vi inte blir hittade? Det är klart man tänker det. Jo, om vi inte hittar oss så blir vi till slut så utmattade vi inte orkar längre. Och så sätter man sig ner och så sover man. För man orkar inte längre. Och så dör man. Och det är ju inte så, det är okej.
Okay. Fanns de tankarna?
Ja, det är klart den fanns.
Ja.
Och jag tyckte liksom det var ganska nådig död egentligen. Alltså, när det egentligen ska vara.
Kände ni vid något tillfälle att jag ger upp?
Alltså, jag vill säga att hoppet, eller humöret, eller hoppet, eller vad man ska säga, var som lägst ut på de där nattetimmar.
Ja.
Då var det nere. Och du inser att det här är ingen lek längre. Det här kan gå åt helvete. Då blir du, alla människor är ju lite rädd för döden, men ja, jag tänker liksom, nej, det är inte, det är okej. Okay. Det var mest, jag tycker det var mest synd om Oliver. Han var ju precis kommit igång med livet. Han hade ingen familj, ingen barn. Fan. Och jag står och man ser Oliver. Och jag känner, nej, nu måste jag släppa honom, för nu fryser jag själv. Måste jag, och jag släpper honom där ute i de där nattetimmer. Han, jag bara hinner släppa, så säger han, hold me. Säger han, och där märker jag att han är nere. Alltså. Han var inte bra där. Men på något tidspunkt så är det som om att molnen spricker upp. Det börjar bli lite, där kommer lite ljus upp i himlen. Jag tänker, nej, det är månen. Men det är det inte. Det är dagsljus. Så dagsljuset kommer. Och när dagsljuset kommer så får du nyt hopp. Alltså, nu kan du se någonting. Och solen går upp. Och då kan vi ju se land. Och vi ser ju att vi kanske inte är så där jättelångt från land. Så vi ska självklart in till land. För så ökar våra chanser för överlevnad. Istället för att stå ut till havs ute på ett isflak. Så vi hoppar självklart från isflak till isflak. Det vill Oliver inte. Tycker det är för riskabelt. Men jag tycker det funkar. Så kan liksom, det är lite glipad emellan isflak. Men det går att hoppa från ett isflak till ett annat och komma in mot land. Och jag säger till Oliver, det är inte långt in till land. Nej, Oliver tycker, nej, det är jättelångt. Du kan inte bedöma avståndet. Och det är jätte... Men nej, men det är vår enda chans. Kom nu ska vi iväg. Och jag kommer väl 50-100 meter framför Oliver. Och så säger jag till honom, gå i mina fotspår. Och han gör det. Han börjar gå i mina fotspår. Och då börjar jag titta efter honom. Jag vänder mig om och tittar efter honom och tittar ut till havs, ut mot havs. Och då ser jag plötsligt ett ljusglimt ut i horisonten som sveper över horisonten. Och så säger jag, det var något ljus i horisonten. Och Oliver vänder sig om och tittar. Men det var det kanske inte. Men vi är på väg in mot land och jag vänder mig om och tittar hela tiden. Så är det där igen, det här ljusglimt. Och då har vi verkligen fått syn på det båda två. Och vi catchar upp till varandra. Och vi står och tittar på det. Och vi pratar om vad det kan vara. Och det är ett skepp. Det är vi säkra på. Det är inte en flygmaskin. Det är ingen helikopter. Det är ett skepp. Det är på väg hit. Ljuset blir kraftigare och kraftigare. Sveper höger och vänster. Och vi står och tittar på det. Och det kommer närmare. Och nu kan vi tydligt se att det är ett skepp. Så vi säger. Ja, vi går ut mot havet. Vi går mot skeppet. För det kan ju vara en coaster eller någonting som är på väg förbi oss. Så ju närmare vi kommer det, ju större är våra chanser. Så vi bör gå ut mot vårt öppet hav igen. Alltså motsatt där vi kom från. Och det här ljuset sveper och det kommer närmare och närmare. Och under tiden vi går där så stannar den här projektören stannar. Och ljuset direkt på oss. Och så säger jag till Oliver, we are being rescued. Och han säger, I know. Så det är det enda han säger. Och det är där de sätter oss.
Hur känslan
då? Ja, det är ganska tungt även nu. Alltså när jag pratar om det. Så ja, den här räktrålar som det visar var fiskebåt. Den stannar upp 10 meter från oss. Jag, det känns som om den ska segla hen över oss. Alltså den stannar där och så hissar de ner en räddningsbåt Och den kliver vi upp i. Och så blir vi hissade upp på båten.
Wow.
Och jag glömmer aldrig känslan av att bli hissad upp. Alltså, det var reborn. Helt otrolig känsla. Fordi jeg vidste, at nu overlever vi. Det var fantastisk. Og de her mennesker, de bare står deroppe og hey, og skratter og er glade. Og vi er helt utmattede, altså vi er helt færdige.
Og hvor længe var det nede i
landet? Det tog 18 timer.
18 timer.
Mm. Vi er helt, men man fatter ikke, man kan ikke høre någonting. Det er bare susen for ørerne. Ens puls, den går jo, ens puls, den racer altså. Men bare helt, men det känns ju som en stor tung sten bara har blivit lyft av det här. Så det, ingenting spelar någon roll.
Nej.
Jag ringde hem från bron på den här räktrålaren. Jag fick satellittelefon och ringde hem. Och det var min dotter där, Maja, på 10, som tog telefonen. Och jag kunde nästan inte prata, jag bara var anfört. Alltså. Och jag säger bara, pappa lever, pappa kommer hem. Jag kunde bara, sån var det. Mm. Och närmast bara grät egentligen.
Mm.
Och räktrålarkaptenen, som också är dansk, han stod bredvid mig. Under tiden jag pratade i telefonen, han grät också. Och det var ganska känsloladdat det hela.
Och hur går det till sen när ni kommer hem?
Ja, vi är ju i Kanada i en vecka. Vi kommer på hospital. Vi är på hospitalet i ett par dagar. Oliver har fått ganska illa förfrysningar. Jag har inte så svåra förfrysningar i och med att jag hade bättre skor på, bättre än han hade. Oliver är i en rullstol i början och sen går han på kryckor. Vi kan inte resa hem. För vi har inga pengar, vi har inget pass, vi har ingenting. Så allt det där ska vi ha tag i. Och där var vi befinner oss i Calgary, där finns en dansk konsul. Han kan ge mig ett medeltidigt pass i och med dansk medborgare. Oliver, som är australiensisk och svensk medborgare, måste ner till Ottawa och få träffa svenska ambassadören och få ett svenskt pass. Så vi får fram några pengar till oss och vi reser ner till Ottawa. Och i Ottawa där träffas vi av den danska och den svenska ambassadör. Och min kompis från Boston, han är där och hjälper oss. Och ja, jag kommer ihåg, vi har middag med de här människor. Vi sitter på toppen av Marriott Hotel i en restaurang som snurrar runt. Och har middag med de här ambassadörer. Och ja, vi är där ett par dagar. Så blev vi kontaktade av Air France. Air France, de har hört om vår historia. Och de erbjuder oss och fraktar oss hem till Göteborg. Free of charge. Från Toronto.
Wow.
Så vi flyger på Air France. Airbus 330. First class. Hem till Charles de Gaulle. Och vidare till Göteborg. Vi ankommer till Göteborg. På kvällen, min fru har tillsammans med hennes kompis fått till det så vi kommer in VIP en gång. För vi vill helst hem utan att träffa media. Så Oliver och jag, vi kommer hem utan att träffa någon, bara vår familj eller min familj.
Vad skönt. Mm. Har era skador läkt då?
Ja, det har de. Alltså,
vad bra.
Eller, jo, det har de.
Ja, skönt.
Mm. Det känns ju något konstigt ibland. Alltså, du vaknar på morgonen och du fryser på fötterna. Lite märkligt. Fantomsmärta kanske.
Är det så än idag?
Ja, det är en sån här idag.
Oj.
Jag fick tinnitus, det har jag fortfarande.
På grund av vinden?
Jag vet inte varför. Nej. Ingen aning. Men det kom därefter.
Ja.
Jag vet inte.
Kan vara trycket och så.
Nej, jag vet inte. Ingen aning.
Och hur är det att träffa familjen sen när ni kommer hem?
Ja, alltså det är ju lycka. Tänk sig.
Ja.
Tänk sig. Det är bara lycka. Det är obeskrivligt. Eller ja, nej, det är inte obeskrivligt. Det är fantastiskt.
Ja. Förstår det.
Mm.
Kommer du fram till vad det var som hände med planet?
Ja, jag är naturligtvis väldigt nyfiken. Och det är ju vissa saker jag vet. Jag vet vad jag såg. Jag vet att oljetrycket försvinner. Jag vet att motorerna skär. Jag vet att min propelleromställning funkar på framåtmotor. Jag vet att motorerna gick ut och synk. Det är en 20 minuter, halvtimme innan den första smäller av. Jag är rätt säker på att oljan har runnit ut av motorerna. Och så är det frågan om var någonstans har han gjort det. Och varför. Det är något jag måste gissa mig till. Men jag är rätt säker på att ett sånt plugg, eller en, vad kan man heta på svenska, en tätningsbult, eller vad man kan kalla det, har ramlat ut propellerregulatorerna på motorn. Propellerregulatorerna, dem hade man haft gjort service på. Och det plugg, det ramlar ut, det är där mina motorer går ut i synkronisering. Och det fungerar på samma sätt som när du byter hjul på bilen från vinterhjul till sommarhjul. Glömmer du att spänna bultarna så ramlar hjulet av när du har kört några dagar.
Ja.
För så ramlar bultarna ut. Och konstigt nog så kan de ramla ut samtidigt. Och så kommer hjulet köra förbi dig liksom. Och det är också det händer där. Vi flyger ju ungefär 8-9 timmar.
Ja.
Det är den tid det tar om för de här små plugs att skaka ut. Och då får vi en oljeläckage. Och det rinner oljen ut av motorn. Jag kan inte bevisa det. Men det stämmer med allting. Och som jag brukar säga, alltså det spelar ingen roll var det är runnit ut. Men runnit ut är det. Och det är en mänsklig fel. Och jag vet ju själv det, hur lätt man gör det. Jag jobbar mycket med flygmekanik. Och jag vet hur svårt det är att säkerställa allting är korrekt. Det är svårt, det är ett jobb. Och ja, människor begår fel.
Hur ser du på flygning idag?
Mm. I början då tänkte jag mycket över sådana, när jag till exempel vi startade i Antalya i Turkiet upp mot bergen om natten. Jag tänkte, okej, lägger motorerna av nu. Vad gör jag då? Var flyger jag hen? Var landar jag? Vad gör jag? Men det har jag slutat med faktiskt. Jag tänker inte så mycket på det längre.
Men var du rädd för att flyga?
Nej, det var jag inte. Alltså jag kom hem och jag flög första gången alltså några få dagar efter.
Jaha.
Mm. Inte kommersiellt, men privat.
Mm.
Jag har lite små flygplan själv som jag flyger runt i. Så där flög jag igen och var lite spänd på hur känns det. Är det läskigt? Är jag rädd? Nej.
Var det viktigt för dig att komma upp i luften igen?
Jag vet inte om det var viktigt. Jo, det var viktigt. Det var naturligt. Det är det jag gör. Alltså, vad ska jag annars göra? Vad ska man annars göra?
Just det.
Så det är bara på hästen alltså.
Har man tagit upp flygplanet i vattnet idag eller ligger det kvar?
Det ligger kvar. Alltså det var försäkringsbolaget. Nej, haverikommissionen, de ringde mig. Och de sa så här att det här flygmaskin, det är ett gammalt design. Alla är accounted for. Det har inte så stor environmental impact, alltså bensin, olja, bababa, så det får lov att ligga kvar.
Och hur djupt ligger det?
120 meter vatten.
Oj, ja.
Det vet jag fördi att räktrollen, den hade ekolod.
Mm.
Den kunde mäta havsdjupt. Så därför vet jag att det var 120 meter vatten.
Ja, just det.
Så det är ganska djupt där.
Verkligen.
Så det ligger den bra.
Vad har du för relation med Oliver då?
Ja, Oliver och jag fick ju ett väldigt närt förhållande. Oliver bodde hemma hos oss i flera månader. Hvor Oliver och jag gick till psykolog tillsammans. Det var en ganska speciell upplevelse att gå till psykolog. Jag hade aldrig gjort det innan, men det skulle vi naturligtvis göra. För en psykolog är en professional som kanske kan hjälpa oss. Och vi var till den här psykolog och berättade vår historia och vi pratade med henne båda två. Vi pratade med henne var för sig och där hon var, där vi var klara med det, så sa psykologen ja, sa hon. I två, I var ett gott team där ni planerade den här resan. I var ett gott team där ni stod på isflaken och ni är fortfarande ett gott team. och jag kan inte hjälpa er. Det går ni fint själv.
Mm.
Så Oliver och jag, vi hanterar det här tillsammans. Och Oliver, han gjorde färdig sin pilotutbildning. Han var inte färdigbildad piloten, han gjorde den färdig. Och han lyckades få ett pilotjobb. Och han har haft ganska många olika pilotjobbs. Men idag bor han i Doha med sin svenska fru, 3 barn. Och flyger Airbus 380 för Qatar Airways.
Vad fint.
Och vi pratar lite på WhatsApp då och då. Vi firar varje år på dagen den 18 december varje år. Förra året var det då 15 år. Så det är någon sorts jubileum. Mm.
Och hur firar du då?
Ja, när vi inte kan träffas så firar vi ju inte så mycket. Men i början där Oliver bodde i Sverige, då träffade vi varandra och vi gick i köket. Oliver och jag lagade middag och drack rödvin.
Mm.
Vi firade, han och jag, min familj.
Firade livet?
Ja.
Mm.
Ja. Gjorde vi.
Hur ser du på olyckan idag?
Mm. Visst, jag blir känslomässigt påverkad, men det är nästan som en, det är någon annan man pratar om. Alltså tiden gör mycket. Det känns, var jag verkligen med om det här? Alltså, det försvinner mer och mer. Det försvinner ju aldrig, men det blir mjukt i kanten, kan man säga.
Förstår det.
Mm.
Och vad har du lärt dig?
Ja, jag har ju framförallt lärt mig många, många saker som man tycker är viktiga i sin vardag. Om bilen nu är ren eller det är helt likgiltigt. Alltså det är så många saker som är helt likgiltiga. Man ska inte bry sig så mycket om dem. Man ska inte ta det så tungt. Det är ju bara livet som är viktigt. Och dina närmaste. Resten, det är skitsamma. Det är bara grejer.
Wow. Det har varit så intressant att höra dig berätta om den här händelsen.
Tack.
Så häftigt. Så sjukt.
Gått från att svettas till att få tårar i ögonen.
Mm.
Och ja, wow.
Verkligen.
Tack så jättemycket för att du kom.
Tusen tack.
Tack själv.
Jag vet att vi alltid säger det här, men så bra avsnitt och så stark berättelse.
Mm.
Fy alltså, min flygrädsla skjuter i höjden av våra avsnitt. Kan
okay. Yep.
Ah, så himla skönt att det gick bra för dem båda.
Mm.
På tisdag nästa vecka så är vi tillbaka med ett vanligt avsnitt, det blir Ouppklädd mord. Och så på torsdag gästas vi av Jonas Andersson, eller El Choco som han kallas. 2002 så åkte han in i fängelse i Bolivia efter att ha försökt smuggla hem kokain. Han berättade om sin tid i det här fängelset. Alltså, det är en sjuk berättelse, för det här är ju inte ett vanligt, alltså svenskt fängelse. Det här finns det inga vakter och det blir ett eget samhälle här inne i fängelset. Alltså, till och med barn bor här inne.
Ja.
Alltså det är så sjukt.
Ja, verkligen. Och det är nog många som kanske känner igen den här storyn och bara, jag känner igen detta, jag har nog hört detta. Alltså jag kan säga att vi får ju exklusiva detaljer av Jonas. Han berättar grejer som han aldrig har berättat innan och sa att, alltså det här har jag inte ens berättat i min bok. Vi bara, nej men tackar!
Ja, men verkligen. Ja, det blev... Han berättade så mycket, så det blir 2 avsnitt av det.
Ja.
För det gick inte att ta bort något. Omöjligt var det.
Mm, så vi tänkte att ja, men då delar vi på det avsnittet och kör över 2 veckor. Och då delar vi på Ouppklädd mord, så vi kör del 1 och del 2.
Precis, och vi kommer prata om 2 unga kvinnor som mördas.
Exakt.
Men det blir nästa vecka, som sagt.
Mm.
Och tack för att du har lyssnat.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more.
And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.